Podplay.
Färggranna fanor hänger längs fasaderna, medan trummor och trumpeter ekar genom gränderna och över den hötäckta kullerstenen. Exotiska djur från när och fjärran visas upp för häpna invånare, som kan äta sig mätta på helstekt oxe och skölja ner det med öl och vin. Turnerspelen lockar stor publik, och överallt står fullrustade knäktar längs gatorna. Det vankas kungligt bröllop och det är fest i huvudstaden. I en lång procession tågar majestäter och högheter genom stadens myller, med otaliga häpna ögon som följer varenda rörelse. Men de flesta tittar inte på kungen, Erik, utan på hans blivande drottning. Hon går strax bakom honom, skyddad från den tryckande julesolen av en utsmyckad vävd tygbaldakin, buren av rakryggade tjänare. Men vad är hela friden? Hon har ju utsläppt hår. Skandal, viskar någon. Och kan det verkligen stämma? Ja, hon går ju också framför prinsessorna, självaste Gustav Vasas döttrar, som om hon stod över dem i rang. Hon som serverat öl och passat barn. Hon som är av låg börd.
Du lyssnar på historien om Karin Månsdotter, värdshuspigan som blev Sveriges drottning. Men var hennes Askungens saga verkligen så underbar som den verkade? Jag heter Blenda Zettervall Klingert. Mitten av 1500-talet är en tuff period i Sveriges historia. De allra flesta lever i fattigdom och befolkningen dippar regelbundet när pesten gör sina ovälkomna besök. Karin Månsdotter är en av alla otaliga svenskar som föds vid den här tiden utan att det dokumenteras eller högtidlighålls. Förmodligen kommer hon till världen i Stockholm år 1550. Hennes föräldrar vet vi i alla fall är mamma Ingrid och pappa Måns. Mamma är månglerska, alltså någon som säljer varor på stadens torg och gathörn utan att tillhöra någon av de stora skråna. Pappa Måns är stockknäckt. Idag skulle vi kalla samma jobb för fångvaktare. Nu på mitten av 1500-talet är Stockholm hem åt mellan 6 och 7 000 invånare. Det liknar mest en förvuxen medeltida by, men är ändå Sveriges största stad.
Stockholm är en så pass liten stad, den har ett par tusen invånare. Så pass liten stad som de flesta alla kände alla, ungefär.
Det här är David Lindén, historiker, författare, och han har skrivit boken Karin Månsdotter, drottningens revansch.
Alltså det är nuvarande gamla stan, ungefär. Den har en stadsmur och Södermalm finns också. Den södra malmen, och det består i princip av trädgårdar, alltså kolonilotter.
På de små plättarna odlas lite välbehövd mat åt stadens invånare. Och innanför stadsmuren trängs kor och grisar på de lortiga, hötäckta gatorna med människor i trånga trähus. Skräp, matrester och pottor töms genom fönstren. Stanken är påträngande, men vardag för Karin och hennes grannar. Vad Karin gör under sin uppväxt är höljt i historiens dunkel, förutom att tragedin slår till någon gång under barndomen.
Föräldrarna är döda, det vet vi. Hon kommer från Uppland, det vet vi också. För hon har morbröder i livet som hon belönar när hon kröns till drottning. Och hon är i princip barnarbetare, hon är arbetskraftsinvandrare. Liksom. De kommer nog till Stockholm för att söka sig ett bättre liv. Och måste börja jobba redan från barnsben.
Hon måste då ta hand om sig själv, vilket inte är det lättaste för en ensam flicka på renässansen. Men senast när hon är 14 år får hon jobb på stans rivigaste inneställe.
Hon anställs tidigt som servitris hos en man som heter Gert van Woven, holländare. Gert Kantor, svenska. Som är Stockholms krogkung, ungefär. Han har en krog, nuvarande Järntorget i Gamla stan, som är sådär it place, liksom. Det är Stureplan.
Det här är sin tids absoluta inneställe. Och längs de kladdiga träborden gnuggar landets storfräsare och drömmare armbågar under flackande ljuskronor. Här jobbar Karin som piga och serverar vrålpackade, bröliga härskap långt in på de mörka småtimmarna. Förmodligen slår hon bort en och annan hand från kroppen också och fäktar bort det ena intima förslaget efter det andra. Exakt hur hennes arbetsdagar ser ut kan vi inte veta, men att en renässanskrog måste vara en utsatt plats för en 14- eller 15-årig servitris kan vi vara desto säkrare på. Stockholm är ju ingen stor stad och det tar inte mer än ett par minuter att gå från slottet till Järntorget. Den promenaden gör kung Erik den 14:e flera gånger. Han är Gustav Vasas äldste son och kröntes 1560 när Karin sannolikt var 10 år gammal. Erik är en fullfjädrad renässansförste som älskar poesi, musik och konst. Och råkar dessutom vara rätt behaglig att titta på. Med sitt röda skägg, blonda hår och vältränade vader som han gärna visar upp med åtsittande silkesstrumpor.
Han är intellektuell. Han är väldigt spänstig. Han spelar tennis till exempel. Han talar flera språk. Han är duktig på musik. Han skriver latin och sådär. Så att han är väldigt charmerande. Men han är också lynnig. Han kan bli väldigt aggressiv också.
Den här mångfacetterade kungen besöker alltså Gert Kantors krog titt som tätt. Och under några av sina besök verkar han få upp ögonen för den unga Karin. Hon är allt han tycker att en kvinna ska vara. Blond och rosenkindad med glimrande ögon. Lång är hon också. Med sina cirka 170 centimeter är hon en decimeter längre än de flesta kvinnor. Kungen låter sin blick gå upptäcksfärd över den charmiga pigan. Och när man är i kungens blickfång kan det gå snabbt. Snart kommer en kunglig inbjudan till Gert Kantor, ägaren till den tjusiga innekrogen där Karin jobbar. Eller inbjudan är kanske fel ord. En befallning kan man lika gärna kalla det. Kantor är en uppskattad musiker. Och runt början av 1565 önskas hans tjänster på slottet. En sån invit säger ingen underhållare med självrespekt eller självbevarelsedrift nej till. Och med sig till slottet tar Kantor värdshuspigan Karin, som i kort ordning hamnar i kungens tjänst. Karin flyttar nu från något trångt och torvtäckt hus i en av stadens gränder till slottet Tre Kronor, den stora vitmurade kolossen som tornar över stadens träkåkar. Höga fönster, vävda tapeter och oändligt med salar med så höga tak att de verkar nå upp till månen.
Det är bortom alla hennes drömmar. Det är väl ungefär som om jag skulle göra en modern liknelse. Som om du eller jag imorgon skulle få åka till Mars.
Men hon måste anpassa sig snabbt till sin nya atmosfär. Hon är ju här för att jobba, inte bara titta på de vackra salarna. Den 15 år gamla Karin blir nu kammarjungfru åt en av Eriks systrar och barnflicka till ett av hans barn. Mamman är en av kvinnorna i hans frillohop. Det är ett gammalt svenskt ord som man lite slarvigt kan översätta till harem. Frillorna som damerna kallas, har en hel del rättigheter. Kungen förväntas ta väl hand om dem. Och till viss del kan ett frilloförhållande liknas vid en slags uppvärmning till äktenskap. Barn som eventuellt blir resultatet av frilloskapet ska ses efter ordentligt tills de når vuxen ålder. Man får alltså inte avfärda eller ignorera dem. Det är till och med lagstadgat. Det här är väldigt relevant för den bara 15 år gamla Karin. För det visar sig snabbt att hon inte bara tagits till slottet för att kungen letar efter en ny barnflicka. Karin blir också den nyaste medlemmen i frillohopen. Här vore det nog bra att prata om kvinnosynen på 1500-talet. Erik ska fylla 32 året Karin kommer till slottet. Det är alltså runt 17 års åldersskillnad mellan dem. Men en sån liten detalj spelar ingen roll för en upplyst renässansförste som Erik. Inte i gemene mans ögon heller för den delen. Karin räknas som vuxen. Och i och med det är hon lovligt byte för sexuella närmanden och frilloskap. En guldkant på tillvaron är att Karin sätts i skola. Hon är den enda i frillohopen från underklassen och har aldrig fått någon nämnvärd utbildning. Men en kunglig frilla måste veta hur man för sig i de finaste salongerna, hur man passar upp på prinsar och prinsessor och kunna konversera om bibeltexter eller roliga pjäser. Karin går därför in i någon slags intensivkurs i dels vanliga skolämnen, dels en slags Vasa-sponsrad motsvarighet till My Fair Lady. Det visar sig att Karin är som en svamp för kunskapen som erbjuds. I raketfart lär hon sig läsa, skriva och hushållning. Det blir dessutom en hel del indirekt statsvetenskap genom att iaktta hovlivet och besökande dignitärer. Sömnad lär hon sig också, om hon inte kan det sen innan. För vi vet att hon lägger en hel del tid på att sy. Karin beställer mängder med fina tyger från slottets förråd upp till sin kammare. Här sammanställer hon dem i eleganta klänningar med djupa färger, kragar i spets och gyllene detaljer. Det måste vara en oerhörd lyx för henne att kunna klä sig i sprillans nya skapelser och väcka avundsjuka bland hovets damer. Den mesta delen av sin tid har hon burit vanliga, slitna och nedstängda paltor precis som alla andra i landet. En enda uppsättning kläder är normen för svenskarna. Men den normen kan Karin nu äntligen slå sig ur. På 1500-talet förmedlas makt och status visuellt. Genom sina nya plagg visar Karin tydligt var hon står i samhället och hur långt hon har kommit. Och hon använder nog kläderna på ett lite listigare sätt också. För kung Erik är ju riktigt modeintresserad. Och han uppskattar Karins nya stil. Kanske är det delvis tack vare hennes vackra klänningar som Karin får en större plats i kungens schema. Men mestadels handlar det såklart om Karin själv. Vi vet ju redan att Erik tycker hon är en riktig kalaspingla. Men hon verkar också vara rolig att vara omkring. Hon kan roa hovdamer med berättelser från det vanliga livet. Sen lär hon sig reglerna i de högre stånden på rekordfart och är noggrann med att aldrig trampa någon på tårna. Ordentliga mängder vin beställs upp till hennes rum som hon gärna delar med sig av till alla kammarjungfrur, adelskvinnor eller prinsessor som behagar. Snart är hon ett uppskattat inslag på slottet, både hos kungen och hovet.
Hon måste ha varit street smart. Otroligt street smart och intelligent. Blixtrande intelligent. Och lärt sig väldigt snabbt. Bara ett år senare för att kvittera ut pengar och fina saker från hovet och sådär. Hon måste ha varit så pass intelligent för att annars så håller man inte Erik den 14:s uppmärksamhet. Hon är liksom easy going skulle man kunna säga. Det hjälper henne senare. Det är också en överlevnadsstrategi att inte förarga någon. Och det betalar sig för att hon får inga fiender. Alltså. Och det vet man inte om hon tänkte så. Men återigen där street smarten. Hon behandlar väl hovet som hon behandlar folk som kom på krogen.
Ja, vanan att handskas med lättkränkta fyllebultar lönar sig nog. För kungen är minst sagt en känslostyrd man. Precis som alla i ätten Vasa kan han drabbas av fruktansvärda vredesutbrott. Han är misstänksam och lider kanske dessutom av lite självtvivel. Det visar han rätt tydligt några år innan Karin kommer till hovet, när han låter spärra in sin egen bror, hertig Johan. Johan hade nyligen gift sig med en polsk prinsessa. Ett smått otroligt kap rent politiskt, vilket satte griller i huvudet på Erik. Och inte minst en bitande avundsjuka. För just Eriks huvud är det lite sådär med. Vilken diagnos han hade fått idag kan man spekulera länge i. Men det som är tydligt under hans egen livstid är att Erik kastas snabbt mellan olika extrema känslor. Det kan vara blind ilska ena stunden, bottenlös sorg i nästa. De här symptomen är inte så grova när Karin flyttar in på slottet, men växer med tiden, som vi kommer se. Men när han väl går upp i varv av någon anledning verkar det bara finnas en sak som kan lugna honom. Karin.
Hon har en lugnande inverkan på kungen. Och det är det som jag tror gör att hon får en popularitet också.
Till exempel skriver en fransk diplomat som besöker Tre Kronor att Karin måste ha räddat flera liv genom att förvarna gäster om kungens paranoia eller vrede, se till att de hållit sig undan och fått honom att slappna av. Efter lite mer än ett år på slottet är Karins position stabil. Den 16-åriga kvinnan är nu kungens enda älskarinna och har alltså på ett eller annat sätt manövrerat ut de andra. Förmodligen bottnar det i att Erik verkligen är förälskad i henne och inte intresserar sig för de andra frillorna längre. Eftersom Erik inte är gift betyder det i praktiken att Karin är kvinnan i hans liv. Men det betyder däremot inte att han inte letar efter nya, närmare bestämt efter en fru. Som kung är det hans plikt att producera tronarvingar. Och eftersom hans pappa Gustav tog tronen med våld och revolt finns det många förstar i Europa som ser Vasaätten som våldsamma, nyrika uppkomlingar. Kanske blir de inte så långvariga på tronen, tänker nog många blåblodiga hjärnor. Det vet Erik om, och därför är det extra viktigt för honom att gifta sig med en kunglig eller åtminstone högadlig kvinna från något imponerande hov i Europa. Och han siktar högt. Tidigare har han skickat delegationer till både drottning Maria Stuart av Skottland och till hennes kusin Elizabeth den första av England. Båda tackar artigt nej till frieriet. Medan Eriks frieritrupper patrullerar olika hov på kontinenten ler lyckan på slottet Tre Kronor. På våren 1566 blir Karin gravid. Hon har alltså ett kungligt barn i magen. Hur krasst det än kan låta innebär det att Karins framtid är tryggad på ett sätt hon nog aldrig kunde föreställa sig under den skrala uppväxten. Och i oktober 1566 kommer det en liten dotter till världen och får namnet Sigrid.
Då har hon ju dragit vinstlotten. Hon har dragit vinstlotten när hon får dottern Sigrid. För då är framtiden tryggad. För det är det målet en frilla ska göra. Man ska skaffa barn med kungen. För att då måste han försörja henne. Och alla Vasasönerna har frillor. Och du kommer att giftas bort med en adelsman. Och också han blir försörjd och får en pott med pengar eller egendom.
Karin kan alltså vänta sig en trygg tillvaro, stadig inkomst och kanske till och med en adlig make om några år. Hon är bara 16, men har redan nu gjort en klassresa som andra ofrälse inte ens vågar drömma om. Och hon har fortfarande några kliv kvar att klättra. Men innan hon når nya svindlande höjder får hon skäl att oroa sig för sin älskade Erik. Han mår sämre och sämre Värre blir det när hans inspärrade bror Johan får barn i sin fångenskap på Gripsholms slott. En frisk liten pojke som döps till Sigismund. Nu växer alltså fram en möjlig tronarvinge mitt under näsan på Erik, och hans paranoia börjar snart gå på högvarv. Det blir knappast bättre av att Sverige ligger i ett av sina otaliga krig mot Danmark. Fiendetrupper härjar i både Småland och Östergötland emellanåt. Och kriget verkar göra sitt för att pröva kungens redan darriga nerver.
Nordiska sjuårskriget, det går inte speciellt bra. Och det är nu man börjar se tecknen på att Eriks psykiska ohälsa eskalerar. Till exempel vid stormningen av Varberg så går det inte så bra, så lyckas man inte inta staden. Men efter den här stormningen av Varberg så sätter sig Erik upp och bara på sin häst och rider därifrån. Och idag hade det varit konstigt om kung Carl Gustav bara hade brassat iväg i sin sportbil från något officiellt statsbesök. Och då rider man efter och han tar sig till Svartsjö slott utanför Stockholm, som är hans favoritslott. Och dit låter han kalla hovuppvaktningen och specifikt Karin Månsdotter. Så att man tror att han fick en breakdown, helt enkelt.
Karin får alltså rycka in till Eriks hjälp efter striderna i Varberg. Hon kommer i ilfart till Svartsjö slott på den uppländska landsbygden. Kungens mående dalar ännu mer och hans misstro mot adeln bara växer med tiden. Särskilt familjen Sture. Innan hans pappa Gustav tog över kronan var Sturarna den mäktigaste släkten i Sverige. Som vi vet är Erik en misstänksam man, och under 1566 och tidiga 1567 verkar han bli allt mer övertygad om att något lurt är görningen. En komplott bland landets högadel. Det är säkert därför alla hans frierier fallit platt, för att adeln saboterat. Varför annars skulle någon avböja honom, en så stilig, smart och konstintresserad regent som dessutom kan spela luta? I maj 1567 gör Erik upp med sina belackare, verkliga eller inbillade. Han låter gripa tre män från Sturefamiljen tillsammans med några andra högt uppsatta adelsherrar.
Och där är han så pass paranoid så att man kan läsa mycket av det här i hans dagböcker. Alltså han har vanföreställningar. Han hävdar att hovvaktningen lämnar honom så att han var tvungen att gå själv in till Uppsala. Och att prästet, man hade supit honom full en kväll och sen stulit hans manus och sånt. Alltså det är paranoia. Och han låter fängsla Sturarna på Uppsala slott.
De anklagas för förräderi. Ingen utom Erik vet vad som väntar dem. Detta är en brandfarlig situation. Fångarna är ju av allt att döma helt oskyldiga. Men det kan ingen övertyga kungen om. Men alla vet ju att Karin är den enda som lyckas lugna honom när hans hjärnspöken gör honom mordlysten. Därför får Karin nu ett brev skickat till sig i slutet av maj 1567. Det är signerat av ingen mindre än Märta Lejonhuvud. Hon råkar vara gift med en av de inspärrade Sturarna och mor till de andra två. Det är alltså hennes familj som sitter bakom lås och bom med gräsliga anklagelser hängande över sig. Nu ber hon Karin rädda hennes familj. Och hon får sina böner besvarade. Karin har talat med kungen som gått med på att släppa fångarna.
Men kungen ändrar sig och låter alltså mörda de manliga medlemmarna av Sturarna som är där och en massa andra manliga adelsmän. Och han mördar några av dem handgripligen själv. Och sen så springer han bara ut i skogen och är försvunnen i ett par dagar. Men han är psykos. Han är fullfjädrad psykos. Och då skickar man ut, då försöker man leta efter honom. Och då går ju liksom riket in i turbulens. Då blir det en interimregering. För kungen är ju, kungen är galen.
I ett långt led travar de genom skogen. Knektar, ämbetsmän, rådgivare och vänner. Och Karin i sina eleganta sidenklänningar. De passerar träd och buskage med ögonen öppna efter minsta spår. Det kan vara vad som helst. Kläder, fotspår, resterna av en brasa. Någonstans måste ju hans majestät vara. Men ingen har sett honom på 3 dagar, sedan de gräsliga morden i borgen. Ropen efter Erik verkar nästan slukas av grönskan. Allt som hörs är kvistar som bryts under fötterna och de allt tyngre andetagen i den svåra terrängen. Skallgångskedjan når äntligen ett skogsbryn. Där, framme vid ett litet träskjul, sitter en gestalt. Sökarna stannar på behörigt avstånd. Ingen vet hur de ska närma sig eller vad de ska säga. Framför dem sitter Sveriges kung i sönderslitna bondkläder med torkat blod i ansiktet. Han stirrar rakt framför sig som ut i ingenstans. Karin är den enda som vågar närma sig. Hon slår sig ner i gräset bredvid Erik och viskar något i hans öra. Så lägger kungen huvudet mot hennes axel. Efter en kort stund reser de sig hand i hand och börjar färden tillbaka till Uppsala.
Och han hittas till slut blodig i ansiktet, utklädd i bondkläder, liksom svamla. Alltså, han är klassisk psykos. Och sen skickas han återigen till Svartsjö slott.
Karin följer med Erik till Svartsjö slott efter Sturemorden, där de stannar i flera månader. Sommaren 1567 bjuder på både högt och lågt för Karin. Till en början mår Erik riktigt dåligt och det måste vara bedrövligt att se mannen hon älskar må så fruktansvärt. Samtidigt vet hon hur farligt läget är i Sverige och hur många som avskyr det kungen gjort i Uppsala. Av vissa källor att döma försöker Karin både vårda kungen och gör sitt bästa för att släta ut situationen med adeln och kungens bröder. Men det är lättare sagt än gjort.
Ingen vet vad man ska göra. Ingen vet vad man ska göra för att kungen är ju galen. Och det börjar gro nu hos adeln och Eriks bröder Johan och Karl att vi börjar få nog. Det här var konstigt nu.
Men Erik vet inte om att missnöjet mot honom gror i riket. Tvärtom, verkar han må bättre. De varma veckorna i avskildhet verkar göra sitt. Karin och han kommer varandra ännu närmare. Mitt i detta underbara tillstånd visade sig dessutom att Karin är gravid med parets andra barn. Dessutom visar Erik genuin ånger över Sturemorden. Han beordrar att mynt motsvarande 270 kilo silver ska skänkas till Märta Lejonhuvud. Alltså matriarken i klanen Sture, vars familj mördades i Uppsala. Erik hoppas väl att hon ska tolka den överdådiga gåvan som ett tecken på sin kungs djupa ånger och vilja till botgöring. Som grädde på alla framgångars mos händer något som plockat ur en saga. Någon dag i Svartsjös underbara avskildhet säger Erik att han vill gifta sig med Karin. Och det är inte bara tomt prat. I största hemlighet gör de slag i saken. Kungen, som tidigare varit besatt av att gifta sig med en utländsk drottning, prinsessa eller förstinna, väljer till slut en fångvaktardotter från Stockholms gränder. Ärkebiskopen hämtas från Uppsala och viger Karin och Erik. Hon, som slitit på värdshus, är nu Sveriges drottning.
Karin drar ju dubbel jackpot, för hon blir gravid igen och får en son som döps till Gustav. Efter farfar Gustav Vasa. Och då tycker Erik, då har han ju fullföljt allting. Då har han ju någon som kan ta över tronen. Och då vill han både gifta sig med Karin officiellt och kröna henne till drottning.
I några månader håller de vixen hemlig. Men Under ett julgille på Svartsjö slott, när vinet flödar och gästerna sorlar längs de väldukade borden, då kan Erik inte hålla sig längre. Han låter utbringa en skål till sin äkta hustru Karin. Man kan lätt tänka sig att en hel del hakor slår i golvet när Erik avslöjar att landet har en ny drottning som är en enkel arbetardotter. Men med Eriks vredesutbrott i Uppsala färskt i minnet vågar ingen uttrycka minsta ogillande. Gästerna höjer sina glas och skålar för drottningen. Nyheten sprids som en skogsbrand och den tas inte emot väl av särskilt många. Särskilt inte bland adeln eller kungens egna bröder. Under tiden Erik återhämtat sig på Svartsjö har riksrådet nämligen passat på att frige hans bror, hertig Johan. Han blir nu en samlingspunkt för många som tvivlar på att Erik har alla hästar hemma. Tillsammans med den yngre brodern, hertig Karl, börjar Johan tänka sig en framtid där han själv sitter på tronen och Eriks genanta, dumdristiga styre är ett minneblott. Medan ränker smids i hertig Johans salar har Karin och Erik fullt upp med annat. Erik har nämligen bestämt att deras giftermål måste firas ordentligt. De ska helt enkelt gifta sig en gång till i en påkostad, extravagant fest som toppas med Karins kröning. Då kommer alla veta att Eriks ett är säkrad och kungahuset mår bra. Det är inte helt känt vad Karin tycker om allt detta. En kvalificerad gissning är att hon är livrädd. Hon är, av allt att döma, gatusmart och lyhörd. Hela livet har hon behövt avvärja faror och hålla sig på god fot med farliga typer. Och i och med Eriks planer får hon en stor, fet måltavla på ryggen. Hennes ställning i hovet börjar nämligen bli fokus för all kritik mot Eriks styre. Men med det sagt finns härliga ljusglimtar. I slutet av januari 1568 föder den 18 år gamla Karin en son som döps till Gustav efter sin farfar. Hon föder alltså en tvättäkta tronarvinge. En underbar, vacker liten gosse som ska växa upp under landets bästa omständigheter, skämmas bort med allt han önskar och under Karins kära uppsyn. Det är planen i alla fall. Bröllopsdagen bestäms till den 4 juli 1568. Erik vill inte hålla tillbaka med någonting alls. Detta ska vara den mest påkostade festen Sverige någonsin har skådat. Tillfälliga triumfbågar byggs över Stockholms gator och torg och Erik bjuder folket på mat, dryck, turnéspel, jonglörer, lindansare. Allt de någonsin kunnat tänka sig. Notan springer iväg lite mer än planerat och Erik måste tänka utanför ramarna för att få ihop pengarna. Till exempel skickar han bud till den sörjande Sture-änkan Märta Lejonhuvud och kräver tillbaka de där 270 kilorna silver som han gett henne. Fingret på pulsen, det har Erik aldrig haft och något silver får han inte tillbaka heller. Men så kommer i alla fall den stora dagen. Detta kommer dock inte gå till historien som klimaxet på en otrolig klassresa eller något rosenskimrande sagobröllop. Istället är det förmodligen den enskilt mest skandalomsusade festen i Sveriges historia. Inne i storkyrkan råder kvalmig stämning. Det är långt ifrån fullsatt. Många adelsfamiljer vill inte förknippas det minsta med vad de ser som en pinsam och ovärdig stund för landet.
Skandal. Skandal. Bröderna Johan och Karl kommer inte. De är inte med på festen.
Den lyhörda Karin lär nog känna av den här laddade stämningen där inne. under det som borde vara livets stora höjdpunkt. Som grädde på moset kommer gästabudet efter vixen. Det är tradition att fyra riksråd ska hålla i kronjuvelerna under en sån här bjudning. Men mitt under maten, i den tryckande hettan och de långa timmarna till fots, svimmar marskalken som håller i kungakronan. Den dimper i marken och symboliken går ingen förbi. Eriks dagar på tronen är räknade.
Det är nu, det är liksom, nu har bägaren runnit över, så nu blir det uppror.
Medan upprorsstämningen puttrar kröns Karin till drottning. Hennes häpnadsväckande klassresa är fulländad. Men nyheten om hennes upphöjelse tas inte direkt emot väl. Eriks bröder, hertigarna Johan och Karl, har redan samlat flera tusen knektar och dussintals viktiga adelsfamiljer vid sin sida. Deras stridskassa har fått generöst tillskott av Märta Lejonhuvud, som skänkt de där 270 kilorna silver till bröderna. De tågar mot Stockholm redan på sensommaren 1568 och staden är snart omringad. Så gott som alla viktiga ämbetsmän, adelsfamiljer och befälhavare överger kungens sida och ansluter sig till hertigarna.
Och de belägrar Stockholm och Erik vill förhandla. Och nu är han desperat. Han utmanar sin lillebror Karl på duell, till exempel. Och Karl är så smart nog så han säger att han är bara 18 år, så att han får inte duellera. Och till slut så öppnas Stockholms portar av soldater tillhörande enkedrottningen Katarina Stenbock.
Det blir ingen dramatisk duell för att avgöra saken, alltså. Och nu när portarna är öppna går det inte att hålla emot längre. Den 30 september ger Erik upp. Han väljer att lägga sitt, Karins och barnens liv i brödernas händer. Johan låter riksdagen formellt avsätta Erik, intar tronen själv och låser in sin avpoliterade bror. Karin och barnen får följa honom och de spärras in på det ena slottet efter det andra. Efter bara 87 dagar som drottning är Karin nu en fånge. Till en början är det inte så farligt med fångenskapen. Familjen får fortsätta leva i lyx och äta mat tillagad av den nya drottningens privata kock. Men även om maten är god och det finns gott om fina möbler i rummet, är det ett makalöst magplask de gjort. De börjar bråka och vakterna hör det forna kungaparet skrika allt häftigare mot varandra. En gång brister det för Karin, som annars brukar vara så försiktig. Hon gör det väldigt tydligt att all deras olycka är Eriks fel. Och han borde blivit halshuggen för alla hemska brott han begått. Men det är inte bara bråk. Bevisligen finns stunder av lycka och kärlek med. För Karin blir gravid två gånger till under åren bakom lås och bom. Vilket resulterar i två söner, Henrik och Arnold. Medan de sitter inspärrade växer ett hjärnspöke sig starkt i den nya kung Johans huvud. Han har ju bara en enda son, Sigismund. Och nu verkar det som att hans bror håller på att avla en alternativ dynasti i fängelset. Ätten Vasa är verkligen ingen rofylld skara. Paranoia och misstänksamhet verkar komma med bröstmjölken. Och nu går Johan i sina föregångares fotspår. Han skickar knektar till Västerås slott, där Karin och Erik sitter för tillfället. De griper Karin och barnen och skickar dem till Åbo i Finland. Erik vet inte att hans familj flyttats till andra sidan Östersjön. Han tror de bara är en annan cell i Västerås. Flera dagar skriker han tills rösten brister efter sin familj och ber dem att svara honom.
Nej, det finns ju berättelser. Han har skrivit ett tårdrypande brev till Karin som är bevarat om att... Är du här på slottet? Liksom, hör du mig? Och sånt. Så han får ju inte veta någonting heller.
Den avsatte kungen vet inte att Karin är i Åbo, avskild från sin man. Hon vet inte heller vad framtiden ska bära med sig för fasor. Men hon behöver inte vänta länge innan det blir tydligt. Sonen Arnold dör bara någon vecka efter födseln. Och lille Henrik blir inte mer än 4 år gammal. Han lever hela sitt liv i fångenskap. Och snart kommer nästa gräsliga motgång. Sent en natt 1575, efter mer än 7 år som fånge, hör Karin steg i trappan. Med tunga kliv stormar knäktarna in i hennes rum. Deras rustningar skiner dovt i mörkret. Och Karin ser dem gå mot hennes älskade son Gustav. Hon skriker i förtvivlan när knäktarna griper tag om den lille pojken och sliter honom ur sängen. Pojken försöker hålla emot, men är ingen match för de fullvuxna kararna som drar honom ut ur rummet och smäller igen dörren. Hans skrik efter mamma ekar i det kala trapphuset. Och Karin kan inte göra mer än att banka hjälplöst på dörren och skrika ut sin sorg. Kung Johan är inte intresserad av någon alternativ tronföljare. Men Gustav mördas inte den där natten 1575. Istället förs han till Polen i exil. Efter den hemska natten släcker Karin aldrig mer sina ljus när det blir mörkt. 2 år efter kidnappningen i Åbo gör Johan upp med sitt största hot, Erik själv. Den före detta kungen har hållits kvar i den svenska rikshalvan och 1577 sitter han inlåst på Örbyhus slott i Uppland. I februari det här året börjar Erik klaga på sina fångvaktare att han har oerhört ont i magen. Smärtan blir bara värre för varje dag som passerar. Och den 26 februari dör Erik, 43 år gammal. Rykten om att han blivit förgiftad viskas redan i samtiden. Och de ryktena stämmer. Erik har fått i sig en vansinnig mängd arsenik, enligt skrönorna nedblandad i hans ärtsoppa. Nu är det bara Karin och dottern Sigrid kvar av den forna kungafamiljen. Och efter Eriks död vänder kung Johan blicken mot de kvarvarande fångarna på Åbo slott och släpper dem fria. Utan Erik är Karin bara en före detta frilla med ett livslevande frillobarn. Så verkar Johan tänka, för han ser till att hedra de gamla reglerna om avlagda frillor. Karin, bara 27 år gammal, får en ordentlig pension i samband med sin frigivning. En av de största kungagårdarna i hela Finland, nära Tammerfors, blir hennes privata gods.
Hon är storbonde. Och då har Sigrid hunnit gifta in sig i familjen Tott, som är en svensk adelsfamilj. Och sen får sonen Åke Tott, så Karin får faktiskt barnbarn. Sigrids bröllop hålls på godset Hörningsholm i Sörmland. Sturarnas gods. Nu är Märta Sture visserligen död då, men det kan ju också vara familjens sätt att tacka att Karin försökte rädda dem i Uppsala.
Karin och dottern Sigrid gör alltså en rejäl comeback efter fångenskapen. Sigrid som nybliven adelskvinna och Karin som gårdsföreståndare. Hon effektiviserar lantbruket som bedrivs på ägorna i Finland, utvidgar det och placerar pengarna i nya satsningar. Vinsten ökar år efter år, men hon slutar aldrig tänka på sin älskade son Gustav. Hon saknar honom mer än ord kan beskriva och skriver ideligen brev till kungen om att få träffa honom. Det blir alltid avslag. Men det betyder inte att Karin är helt lagd i historiens soptunna. 1582 kommer nämligen en inbjudan från kungahuset. Karin bjuds att komma som kunglig gäst till Stockholm. Man hade kunnat tro att det är en fälla att Karin ska gripas så fort hon kliver innanför 3 kronors murar och möta samma öde som Erik. Så blir det inte. Tvärtom behandlas hon med respekt, hövlighet och all lyx en högburen dam kan förvänta sig. Karin har ju alltid varit skicklig på att hålla sig vän med folk. Och både Johan och hans drottning Katarina håller henne i hög aktning. Under besöket ger de tillbaka flera smycken Karin förlorade när Erik greps och avsattes. Senare kommer de dessutom göra Karins dotter Sigrid till kunglig hovdam. På vägen tillbaka till Tammerfors stannar Karin på Svartsjö slott, där Erik och hon haft det så underbart 20 år tidigare. Här träffar hon återigen drottning Katarina tillsammans med änkedrottningen som också råkar heta Katarina. I flera dagar umgås kvinnorna ensamma. De har nog mycket att prata om. Som hur det är att vara gift med en lynnig, paranoid Vasason.
Det är alltså Karin Månsdotter, drottning Katarina Jagellonica och änkedrottning Katarina Stenbock äter middag. Det är fascinerande. Här skulle man vilja att vara en fluga på vägen. Man skulle kunna prata om karar i alla fall. Och Johans son Sigismund väljs till kung i Polen. Polen är en valmonarki, Sverige en armmonarki. Och när han gör sitt intåg i Warszawa är Sigrid med i följet som en av hovdamerna. Och då får de träffa Gustav, den här brodern. Han är runt 27 då. Han har fört en totalt tynande tillvaro. Och hon berättar ju såklart det här för Karin, som i sin tur skriver till Johan att hon vill ju träffa sin son.
År efter år fortsätter hon be kungen om lov att få träffa Gustav igen. Under tiden driver hon sin gård skickligt och blir snart en av de rikaste kvinnorna i hela Finland. Men 1596 händer något mycket bättre än lite klirr i kassan. Nu reser den 46-åriga Karin till Reval, dagens Tallinn. I ett rum på slottet här möter hon en mörkhårig man på cirka 28 år. Det är hennes älskade son Gustav. Mötet har lösts efter många långa brev till Stockholm. Men varken mor eller son känner igen varandra till en början, efter all tid isär. Det är först när han visar ett par födelsemärken på ryggen som allt faller på plats. De kastar sig i varandras armar och kramas så det känns som de ska gå i små bitar, medan tårarna rinner ner för kinderna. Vi vet inte säkert vad de pratar om, men kanske berättar Gustav om sitt svåra liv och fattigdomen han hamnat i. Det verkar som Karin ger honom en del pengar. Sen skiljs de åt och kommer aldrig ses igen. Gustav dör i Ryssland 1607, långt ifrån den tron han en gång skulle ha ärvt. Fem år senare, i september 1612, går Karin samma väg. Hon blir 62 år gammal och får en högtidlig begravning i Åbo domkyrka. Där och då når historien om värdshuspigen från Stockholm sitt slut. Karin Månsdotter är minst sagt en kvinna före sin tid. Men för varje framgång hon säkrar möter hon otaliga motsättningar. Sånt som hade kunnat knäcka vem som helst. Men Karin tar sig igenom intriger, kupper och skandaler och gör en klassresa som är så hisnande att den fortfarande saknar motstycke i svensk historia, nästan 500 år senare.
Hon är din första kvinnan av folket som tar sig ända upp till toppen. Alltså, det är ju ett så otroligt fascinerande människoöde.
Du har lyssnat på historien om Karin Månsdotter med mig, Blenda Zettervall Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdal. Manuset är skrivet av Carl Häger och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger. Produktionskoordinator Victoria Rinkos och klippare Erik Lindström. Historien om produceras av Podplay.
Podplay, en del av